Podplay.
Nej, snälla mamma, hon sprang så fort så hon trodde att jag skulle ramla omkull om hon kramade mig så hård. Så hon vågade inte ens krama mig. Hon trodde att det var den bästa dagen i hennes liv, alltså i deras liv. Jag sa, ni behöver aldrig gå dit igen. Ni behöver aldrig någonsin höra hennes namn. Jag har aldrig sett mina barn så lycklig. Så jag grät varje dag. Jag glömde min smärta som jag hade i huvudet. Jag glömde rättegången. Jag glömde allt, vad jag ville ha tillbaka mina barn. För de utsätter ju så hemska saker. Så om jag sitter och berättar här, så jag skäms att vi är människor. Så mycket som de blev utsatta. De stod och åt godis varje lördag med sina barn, men mina fick inte det. Så när jag väl fick dem, det var ju jobbigaste tiden började då. För de började kräva, varför minns du inte? Varför sprang du inte? Varför skrek du inte? Varför stod du i still när han slog dig? Vi försökte dra dig, men jag måste ju paralyserat mig när han... Och varje gång vi var tvungna att gå förbi den här händelsen, alltså vi var tvungna att gå förbi just den vägen för att komma till lägenheten. Och den här paniken varje gång när vi passerade den här platsen, då stod ju de och gjorde exakt likadan som han har gjort. Nu gör vi så här. Vi gör precis som han har gjort, bara snälla, varför minns du inte? Jag klarade inte att bo kvar där, så jag flyttade. Och efter jag flyttade så skaffade jag skyddat identitet. Men han lyckas hitta oss. Det var ju exakt på tiden i 2 år. Med dagen när han slog så skickade han 2 killar. Som han hade suttit inne med en annan. Och han hade ju tjänat sitt straff. Och skickade en hälsning till 2 killar. Som att de ska komma hem till mig. Och göra... Alltså det han har påbörjat typ. För han var ju typ, han satt inne oskyldig och jag lever. Och varför ska han sitta när jag lever? När hon lever ska jag inte sitta här.
Han satt i fängelse här nu?
Han satt i fängelse. Men han överklagade. Värsta var ju över rättegången. Jag klarade inte av att gå. Jag gick i 2 dagar, den håller i 1/2 år. Sen sa jag att jag kan inte. Jag kan inte, han stod där och ljög, han stod där och svartmålade mig. Han sa att hon är den största lögnerskan som finns i hela Sverige. Fast jag ljög ingenting, det enda jag sa att jag inte minns någonting. Och det var jättejobbigt för mig att se och folk som vittnar, att se en människa som jag aldrig visste vad han var utanför hemmet. Vad han gjorde utanför hemmet. Att han hade andra... Min advokat frågade om han har barn. Men annan är alltså, jag vill inte veta. Jag vill aldrig vara här med er igen. Det här människan vet jag inte vem han är. För jag har ju liksom trott att mitt liv har ju gått 150 per timme varje dag. Jag tänkte hur jag ska klara dagen. Jag tänkte inte stalka honom och se hur många andra han har. Jag misstänkte väldigt mycket, sa jag. I vår relation. Men för mig var ju överleva dagen. Det var inte för att sitta och fråga honom. Är du verkligen trogen mot mig eller så? Det var ju det sista jag tänkte. För jag tänkte, jag får rädda mig och mina barn. Vad han gör utanför. Jag tänker inte lägga energi på det. Fast innerst inne visste jag det allt. Men jag tänkte, jag har ingenstans att ta vägen för det första. Jag visste att innerst inne klarar jag mig mycket bättre utan han. Men barnen är så pass små så jag måste stå ut med det.
Och det var under ert äktenskap då?
Precis. Mm.
Du sa att du flyttade och bytte lägenhet. Och du hade skyddad identitet och han hittade i alla fall.
Ja.
Vad är hans mål med allting?
Hans mål var ju att jag inte ska finnas alls. Jag vet, jag hade en på anstalten som kontaktade mig. Och sen, han var i fängelse långt härifrån, men sen flyttade han lite närmare och närmare varje år som gick. Hon berättade ju till mig att han vill inte erkänna. Han har inte sökt hjälp. Han tror att han är en alfahane här. Att han är ju en kungen typ. Jag minns som idag att när vi gick isär så han skaffade väldigt många olika telefoner. Jag fick byta min nummer varannan vecka. För han skrev ju med ett annat telefonnummer. Ingen namn, ingenting. Han bara skrev sådana sms som jag klarar inte ens av att läsa. Och minns jag en gång så skrev jag till han, vem är det som skriver? Jag känner inte dig. Då sa han, det är ju kungen som har tagit hand om dig som en drottning. Jag sa, jag fattar ingenting. Jag har inte haft någon som har tagit hand om mig som en drottning. Jag hoppas att inte drottning lever som mig, för då tycker jag synd om henne. Så sen bytte jag numret, men han lyckades skaffa om och om igen och hitta i mig vad jag gjorde. Men den tiden när jag fick skyddad identitet och han hittade mig, då fick jag ju panik, för jag tänkte han tänker fortfarande på avsluta det han har påbörjat. Och det var ju typ en trauma på nytt. Jag visste inte hur jag ska säga till barnen att vi måste flytta härifrån. För de vill inte. Vi har ju flyttat så himla många gånger. Jag tänkte jag orkar inte mer. Och då sa ju socialen att vi kan hjälpa till att flytta. Jag sa nej, jag vill inte. Jag vill inte flytta mer. Jag fattar inte, sa jag, hur har han tillgång till allt de här informationerna, sa jag. Medan han sitter inne, ni måste ju fatta att han har inte erkänt vad han har gjort. Men att han lägger energi i 2 år. Människor som är ute och har skyddat. Det är svårt att hitta, men hur svårt det är att hitta någon när man sitter inne? Men kom ut, det gjorde han. Och råka sa han, typ de andra kompisar. Och hitta en tjej som bor ju inte långt från oss. Och det visste inte jag. Men då sa ju han, grannen, en kompis till en gemensam kompis, att vet du att han har ju flyttat hit? Nej, alltså jag fick ju panik. Jag vågade inte gå ut. Jag vågade inte ens gå och handla. Jag kände mig isolerad. Då har ju sagt han att jag har flyttat hit inte på grund av henne, utan jag har hittat en annan. Och jag ville träffa mina barn. Han sa ju att jag har sagt till honom, med tanke på vad jag vet, vad jag träffat dina barn, de vill aldrig se dig igen. Men han har ju försökt att kontakta barnen, båda två tjejerna, men de vill inte. De mår ju så jäkla dålig varje gång när han skriver, för han bad aldrig med ursäkt. Det enda han skrev ju att hur synd, alltså tycker synd om honom, hur han har upplevt. Det är jättejobbigt att jag inte träffar er. Jag har haft det svårt i fängelset. Jag är inte sjuk i huvudet, jag mår bra, lyssnar inte på andra, jag är inte psykiskt sjuk. Men han frågar aldrig hur då mår, eller ber om ursäkt att jag lämnar er på gatan. Att jag knuffade er, för när de kom på sjukhuset, jag såg ju deras händer och knä. De hade väldigt mycket sår. Och de såren fick efter som att han knuffade bort dem när de försöker hjälpa mig. Och då bad han aldrig med ursäkt. Eller han nämnde aldrig det han har gjort. Eller hur har ni haft? De säger fortfarande att vi kommer aldrig någonsin i vårt liv skaffa man eller kille. För vi kommer aldrig hitta på någon. En förälder ska vara en trygghet.
Okej, okay, så att, vad är det som händer vidare nu när ni har den här skyddade identiteten och han kommer och så vidare? Vad är det som händer?
Det hände ju att medan han satt inne så hade jag en överfallslarm och skyddat identitet. Men när han blev frisläppt så minns jag att polisen kom hem till mig 2-3 månader innan och ville ge mig överfallslarmet. Men då är det bara tillfälligt, sa de. Men jag kommer inte känna mig fri, sa jag. Om han blir frisläppt så sitter jag inne. Nej, men han har ju förtjänat sin straff. Men måste han bo nära mig då? Han är ju fri. Han kan ju bo var han vill. Jaha, så du menar så att han ska ju bli fri och jag ska sitta inne? Nej, ja, men det är så det känns, sa jag. För han har ju rätt till att kontakta mig. Han har ju rätt till att vara utanför min lägenhet. Ja, men så länge han inte gör någonting så han har ju rätt. Men tror du verkligen så att jag vågar gå ut? Han har ju skickat folk för att döda mig medan han har suttit inne. Men hur vet du det? Alltså, jag har listat ut totalt. Jag var tvungen att vara självdetektiv. Jag gjorde en ful grej, jag vet det, sa jag. Jag erkänner att jag ringde ju till den. Jag sökte personen som har suttit inne i samma rum som han. Och förtjänade sin straff och blev fri och kom hem till mig. Och det hittade jag honom, sa jag. Och för ni hjälpte inte mig, sa jag. Ni sa att du, hallå kvinna, skaffa psykolog. Jag sa, jag har redan psykolog, men han har inte hjälpt dig. Var du skaffa en annan? För du är ute och segla. Ni tog inte mig på allvar, sa jag. Men ser ni på riktigt, sa jag, att han har flyttat till grannen med mig och hittat mig. De tog bort skyddat och överfallslarm. Och så sa jag till dem att nu ringer jag ringer åklagaren och säger att om jag inte får detta under en vecka, sa jag. För nu har jag kämpat för mina barn. Det handlar om mina barn, för mig. Han kan komma när som helst. Och göra det han har ju försökt göra innan. Men vad ska mina barn ta vägen då? Det är dem jag tänker. Det handlar ju om att rädda liv på mina barn. Så kommer jag hänga ut på alla media som finns, sa jag. Är det det ni vill, sa jag, så gör jag gärna det. Jag lägger allt energi på att sätta dit er. Jo, men han har ju tjänat sin straff och han har ju skött sig och... Men han har ju manipulerat det totalt, för den kvinnan som ringde från anstalten, då sa hon att han är så manipulativ så inte klok. Jag orkar inte jobba med sådana människor, jag vill bara sluta härifrån. Så sa jag att ni ser det själv, sa jag. Han har gått på en behandling medan han suttit inne 3 månader innan han ska bli fri. Vad är det för behandling? För missbruk? För vad då för missbruk? Alkohol? Men han har ju inte druckit där i 5 år. Varför ska han gå i en sån behandling, sa jag. Nej, så då, till slut så fick jag igenom det bara 1 år. Den här överfallslarmen. Mm. Jag var livrädd att gå till mitt jobb. För då visste han precis vart jag jobbar. Han visste precis vart jag bodde.
Var det ingen som liksom tog din fara på allvar? Nej, och nej. De här som gav dig den skyddade identiteten?
Nej. Nej.
Vad fick du för bemötande när du talade om din rädsla och din situation?
Nej, men det sa de att... Nej, vi har ju sagt det till han att händer henne någonting, då vet vi att det är du. Men när det händer, då är det för sent. Det spelar ingen roll vem det är. Då är det för sent. Grejen är ju att jag vill ha de här skyddet att det inte ska hända en gång till. För jag fick inte den skyddet första gången när jag bad. Ni tog inte mig på allvar. Och det hände ju. Men när det hände så fick jag ju den hjälpen. Jag behövde inte den hjälpen. För då satt han inne. Jag fick allt. Jag fick överfallslarm. Jag fick ju skyddat identitet. Jag fick ju kontakt med polisen väldigt ofta. Men så fort han är fri, då tog ni bort allting. Ja, men han har ju tjänat sin straff. Vi kan inte straffa honom mer. Men jag sa, alltså jag kan aldrig lita på den människan, sa jag. Om det är så att om jag slänger dig i en bur som är en lejon där och du lyckas fly, skulle du sitta inne igen? Nej, det hade jag inte gjort. För mig känns likadant, sa jag. Det är som att ni slänger ut en lejon och jagar efter mig. Det känns som att du vill inte gå tillbaka i den buren igen. Det vill inte jag heller, så. Ja, men vi kan inte hjälpa dig mer. Han har ju tjänat sin straff. Men jag sa, det var syftet att han flyttade nära mig. För att han ville ha kontakt, han ville ha koll, han ville ha kontroll fortfarande. Jag har ju varit isär, jag har ju varit skild i 10 år. Men han har inte kommit över fortfarande. Han tänker ju fortfarande på det, sa jag. För det första sa jag, han ringer ju och smsar och skriver till barnen. Bytte ju typ sin Instagram till massa olika namn. Alltid är ju tjejnamn. Och så skriver de här tjejerna att vi känner ju din pappa är bäst, din pappa är så. Och det vet jag emellan raderna. När jag läser de smserna, det vet jag att det är han. För jag vet att han stavar fel på väldigt många ord. Och det har jag sagt, att jag har gått till polisen med dem, att barnen, alltså de är ju skrivna hos mig. Han har inte vårdnad för dem. Och jag bestämmer att de inte ska ha kontakt med han. Och de vill inte, jag tvingar inte dem. Men det är deras pappa. Men räcker inte med att hon inte vill att hon ska kontakta honom, för hon var ju så djupt deprimerad. Så hon börjar ju få ju sådana här ätstörning. Så var inlagd på ätstörningskliniken på grund av att hon mådde så dåligt. Hon blev påmint om på nytt igen. Så jag fick ju kämpa med henne istället för att försöka fokusera hur jag ska leva ett liv medan han satt inne. Utan alla år när han satt inne, jag levde med rädslan att när som helst kommer han ut, jag kommer inte klara. Jag fokuserar inte på att när jag ska vara glad de här åren när jag ska leva medan han är inne. De gick spill, som sagt, de gick ju åt att tänka på hur jag ska klara mig. Men när väl den dagen kom, då kom ju den här rädslan som jag kände att jag inte känt ens när jag bodde med han. Och jag satt och grät i timmar och dagar. Och jag mådde ju helt psykiskt sjuk. Då sa ju till slut min sambo, spelar ingen roll vad än du gör, om du gråter eller skriker eller gapar, han kommer komma ut.
Ja, för du träffade en ny och du hade redan en ny relation.
Ja, det har jag. Men den är ju fortfarande, alltså vi är ju en trauma alla, hela familjen, både jag och barnen. Och när man är i en trauma, det är så svårt att hantera den lilla minsta ord som sägs fel eller höjer rösten. Då hanterar jag med allt med rädslan. Då blir jag som en stel. Då blir jag som en domnat människa. Min kropp fryser till is. Så jag får panik. Det känns som att jag tänker, herregud, alla män är likadan. Jag tänker inte dra alla i en säck med min känsla. Jag kan inte ge det typ den här 100% till som man ger till en som man lever med. För så fort jag har sagt till han, så fort du höjer rösten, jag fryser till is. Jag klarar inte av, jag får en flashback. Jag får ju den paniken, nu händer igen, jag är där igen. Det jag vill inte vara.
Hur slutar det här, eller har eftervåldet slutat? Känner du dig fortfarande rädd för honom?
Det jag är rädd för, jag känner ofta så att rätt som det är, han har ju flyttat ifrån Sverige vad jag har hört. Men jag litar inte på den människan. Jag känner rätt som det är, så kommer jag se honom framför, och det har jag mött honom. Han har inte sett mig, men jag mötte honom. Men jag vet inte, samtidigt som jag kände rädsla, jag kände ilska, jag kände hat. Jag kände mycket känslor samtidigt, så jag kunde inte hantera det. För mig var ju det att, ska jag gå fram och säga vad jag har att säga? Nej, för jag kommer ju strypa honom på plats. Kommer jag vara rädd? Kommer jag frysa till is? Jag visste inte, alltså jag kände så många känslor samtidigt. Jag hade inte sett honom på 10 år. Och så träffar han och sitter där och mår bra, medan jag käkar ju typ 10 tabletter om dagen. Känner mig som en 70-åring på äldreboende som man måste äta de tabletterna regelbundet för att inte känna smärtan. Ibland känner jag att jag kan inte sova så jag får överdosa alla mina tabletter, vilket som jag inte får göra, men jag har inget val. Speciellt den här tiden. Det kan vara så att jag måste vakna om och ta en till och ta en till och ta en till för att kunna...
Lugnande eller?
Alltså det är, de är ju så pass starka så jag känner bara att kroppen ska domna bort så att jag inte känner någonting.
När skulle du säga att det här avtog då? När, vilken punkt var det som det här började trappas ner lite grann?
Jag tror inte att det kommer göra någon gång. Det tror jag inte. Det som jag försöker prata... Alltså, de är ju så smarta tjejerna. De känner ju ganska väl min rädsla och när jag inte mår bra. Men jag försöker säga att vi låter inte honom styra vårt liv. Varför säger du så, mamma? För han gör det fortfarande. Men det gör han inte, det bestämmer vi. Nej, det bestämmer inte vi. För så länge han andas, jag kommer aldrig må bra. För jag kommer rätt som det var, alltså, svarar jag inte telefon, då får ju panik. Och ibland om jag har ljudlös eller så, så då får panik. Då ringer ju de alla runt omkring som känner mig. Och jag gör likadant med dem. Det kan ju hända att jag har suttit i bilen och letat i alla vänner som de har. Om de inte svarar. Rädslan finns hela tiden. Jag är rädd för om människor står ute på gatan och springer. Jag springer ju snabbare än den. För då tänker jag, de är ute efter mig. Ser jag någon andra sidan gatan som springer. Jag springer iväg andra hållet. Alltså jag får ju bara titta höger vänster hela tiden. Jag har aldrig varit rädd innan. Jag har aldrig vetat vad rädslan är för någonting. Men när en som står dig nära och bort i så många år med och sover till samma säng och äter till samma mat gör detta, så gör vem som helst. Så rädslan finns hela tiden.
Hur skulle du säga att du lever idag? Också, ja, du lever på det här viset i rädsla helt enkelt.
Det gör jag. Alltså jag känner att ofta säger jag hoppas att av hela mitt hjärta att inte alla mammor känner likadan. För jag kan inte få ro. Jag kan inte få ro. Jag får panik och det är min kompis som hon är här idag och säger du måste släppa det. För så fort de är ute, jag kan inte slappna av. Jag kan ju stå hela natten och försöka hålla mig vaken fast jag är dödstrött.
När vem är ute?
När tjejerna är ute.
Dina döttrar?
Ja, och när jag själv, jag går inte ut längre på nätterna. Jag gör inte det. För att jag känner att även om jag är vuxen, det kan hända vad som helst. Alltså jag har ju tappat troende på, alltså jag vet att det finns goda människor, det finns ju. Men jag har ju så svårt för att släppa det.
Men får du någon, om vi ser din situation just nu och idag, i dagsläget, alltså går du i traumabehandling, terapi, vad för sorts hjälp får du idag konkret?
Jag har ju fått hjälp av min psykolog, men hon har ju sagt det, så länge du inte känner dig trygg, det kommer jag inte kunna hjälpa. En människa måste känna sig trygg för att kunna bearbeta allt. Och du har inte tryggheten, du har inte det.
Vad säger de då att man ska göra för att du ska känna dig trygg? Finns det någon som kan försöka hjälpa dig med den biten?
Det finns ju absolut, säger hon. Men det är det att jag har ju blivit tvungen att försäkringskassa jobba heltid. Vilket som jag inte klarar av. Och vi har försökt med, från försäkringskassas sida säger att jag är kapabel att jobba heltid. Vilket som är jag inte. Och för det första sa jag så fort det börjar ju bli så här mörkt. Jag klarar inte av att jobba till 4, för då är jag livrädd att komma hem. Och jag har ju sån ångest. Ibland när det kommer mörka, jag får ju såna mörka tankar. Ibland när det kommer så här dags så säger jag, varför dog jag inte den dagen? Ibland blir jag ju så arg på den killen som räddade mig. För att om man ska må så här dåligt så är det ingen idé att leva. För då sa jag till Försäkringskassan, det är inte jag som har valt att vara sjuk. Det är inte jag som har valt. Då säger de, du är för ung för att vara sjukskriven. Jag vet, jag är för ung för att käka en hel näve med tabletter varje dag. Jag vet att jag är för ung för att ha såna starka tabletter. Jag är ung för att vara sjukskriven. Påminn inte mig. Jag var väldigt ung när jag blev skadad. Det är inte jag som har valt det. Jag måste ju vara här för mina barn. De har ingen annan. Jag måste ju ta tag i det. Men det kommer såna perioder. Men jag känner att nej, jag ska inte ta en droppe. Så jag, 2 år nu som jag inte tagit en droppe.
Mm.
För jag kände att jag måste ju se dem bli vuxna. Jag måste se dem och gifta. Jag måste se, vara stark för dem och övertala att det finns bra människor. Ni kan inte tänka att våran pappa har ju varit en dålig människa och vi kommer hitta samma män. Jag försöker så att övertala dem att ni kommer bli kära och ni kommer hitta någon. Men det är jättesvårt att få dem att tro det.
Jag vet när vi pratade i telefonen så sa du att, jag vet inte, men var det inte någonting att du skulle få en ny psykolog eller du inväntar en ny typ av behandling?
Ja, det är en KBT-behandling, men jag har inte klarat av det för att det var en slags inspelning som jag kommer ju typ spelas in. Och den sa hon att det är ju så att man är nästan halvsömd och så går man tillbaka till det man har haft. Och det sa, och då den bandet du kommer ju ha hemma och lyssna om och om igen. Allting får du göra så att du får skriva en bok. För när man har väl skrivit och pratat ut allt det som man har varit med, då har man bearbetat. Då kanske blir man starkare med det. Men jag har aldrig haft moden att börja skriva en bok. För jag känner att om jag börjar skriva den boken, jag vet inte hur det slutar. Antagligen kommer jag drunkna ännu mer. Eller hamna ännu längre ner än jag är nu. Eller så kommer jag må ännu bättre. Det vet jag inte.
Hur känner du att du mår när du är med i podden och berättar din historia som du har gjort nu i 2 delar?
Jag har känt mig, alltså som jag sa till min kompis, jag kände mig väldigt, väldigt, väldigt trygg att prata med henne. Du har ju en sån behaglig röst så man får ju en lugn i själen. Så jag har ju aldrig kunnat berätta varken till mina kompisar eller till min sambo som jag bor med. Han vet inte så mycket alls och han har valt att inte ens lyssna på podden. För han klarar inte av det. Eftersom jag inte berättat så mycket till honom. Jag har ju valt att stänga in så mycket saker. Typ, det är ju typ, alltså när jag var barn vet han ingenting. Det är ju nu har jag berättat en sak typ om att jag har blivit typ utnyttjad sexuellt. Alltså jag var nära på att bli våldtagen när jag var bara 10 år flera gånger. Och det är därför jag har sagt det till han. Jag har ju så svårt att visa mig för typ, om jag ska visa framför honom någonting så måste jag släcka lamporna och allting. Jag har så svårt för män ska se mig typ som jag är. Bara för att jag har fortfarande den här rädslan i mig att om någon ser mig naken så tycker jag det är borrat in i min hjärna utav mitt text att det är ingen som kommer älska dig. Det är ingen som vill ha dig. Du är ju så, du är ful, du är fet, du är gammal, du är det sitter så djupt, de här orden.
Om du skulle ge ett budskap till de som lyssnar, det är ju så svårt också att sammanfatta allt det här, men vad hoppas du att kunna tillföra och hjälpa med din historia som du har berättat om här?
Om man lever i en sån här destruktiv relation, om man är en god människa och tror att alla är goda, och det är klart att det går att ändra en människa, det går ju att ändra, och vi ska skaffa ett barn, det kommer alltid bli bra och han kommer ändra sig, och nej, de ändras aldrig, de är så egoistiska, det sista de tänker är dig och dina barn. De tror att om vi skaffar ett barn, då kommer de vara fast. Men du är inte fast bara för att du har barn med den mannen. Du finns ett liv, du räddar ju dina barn. Om du tar dina barn och flyr från den personen, du räddar inte bara dig själv, utan dina barn. Det finns ju bättre liv att leva. Det är inte lätt, ska jag nog inte säga. Det är berg- och dalbana. Det är en jättelång väg att klättra. Men om man kämpar så klarar vi allt. Och stanna inte för barnens skull. För de mår ju mycket, mycket bättre än att bo i en sån relation. De har tackat mig så himla många gånger att jag räddade dem. Det finns, jag har ju en son som är mycket större än dem. Han har upplevt mer, men han har sagt det. Du har ingen aning, mamma, vad du har gjort för oss. Om du bara visste att du har räddat oss. Så tänk inte på att jag stannar för barnens skull. För de här människorna har ju bara en taktik att vi skaffar barn, då är de fast. Då har de barn tillsammans och då måste de stanna. Gör inte det. Rädda dina barn om inte du kan rädda dig själv. Rädda dina barn istället. Tänk på dina barn.
Och följ Älskade Psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade Psykopats Instagram.
Podplay, en del av